Hur hittar man motivationen att komma ut i naturen? Vi spanar efter det chokladbruna, karismatiska mårddjuret järv. Och så suktar vi efter våren och det gröna. Det här är Naturmorgon från den 10 februari 2024 i Sveriges Radio. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag är vi i alla fall tre personer som längtar efter våren, i alla fall efter det gröna. Den ena är jag själv, den andra är kråkvinklaren Maria Westerberg.
Det är ingen liten stilla tålmodig önskan. Mer ett våldsamt begär som stammar ur en långvarig brist på grönt.
Och den tredje som i alla fall längtar efter grönt, det är du, Maria Wiklands, morgonens fältreporter.
Ja, god morgon.
God morgon. Kanske efter våren också nu då?
Alltså. Det där är en jättesvår fråga. Men, alltså, hade du frågat igår, då hade jag sagt nej, inte än. Men just nu, när det är 25 minus, då kan det kännas lite kämpigt.
Ja, jag förstår det. Ja, men berätta, Maria, vad är du någonstans? Det knarrar under fötterna, hör jag.
Ja, men det knarrar. Och det är, jag är i Styxsjö, strax söder om Umeå. Under det här ganska hårda snölagret, en av mina gäster står och försöker gräva ner nu till bryosfären, som är det vi ska ägna vår tid till idag. Det här mosslagret som ligger under snön, som fortfarande är grönt hela vintern, fast det är vinter. Ja. Det är helt fantastiskt.
Du ska...
Där ska vi vara och rota runt.
Ja, det ska alltså handla om mossa mitt i vintern,
ja,
under snön.
Exakt.
25 grader kallt.
Ja, det är korta versionen.
Ja, jättebra idé.
Ja, eller hur?
Ja, men här heter Maria Wiklands, alltså morgonens fältreporter i Styxsjö, strax utanför Umeå den här morgonen. Vi hörs om en liten stund igen, Maria.
Det gör vi.
Ja, ska bli kul att höra om detta. Men längtar du som lyssnar också efter grönt efter våren? Hör av dig till naturmorgon@sverigesradio.se eller på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Man får förstås skriva om vad som helst där. Förra lördagen när vi hade ett frågeprogram här i Naturmorgon så ställde Carl Inge Jansson från Borlänge den här frågan.
Vi har ju sett tranor med en unge som simmar över sjön på kvällarna. Och de kommer. Vi har sett dem flera kvällar i rad de här två åren. Bara på kvällarna. Och vi har ingen liksom koll på när de simmar tillbaks eller också. För de kommer från samma håll varje kväll och simmar över sjön. Mm. Och jag funderar på om det är så vanligt att de simmar.
Mm, så där sa alltså Carl Inge Jansson från Borlänge förra lördagen. Och fågelexpert Susanne Åkesson, hon svarade att en av anledningarna till att tranorna simmar, trots att de verkligen inte anpassar för det, kunde vara att tranor byter flygfjädrarna och har då svårt att flyga över sjön. Men nu visar det sig att det är fler som har sett tranor simma. Så här skriver till exempel Göran Gustafsson. Hej, lyssna på ert program nu i efterhand. Hörde att ni pratade om simmande tranor. I min hemtrakt återkommer ett tranpar varje vår, samma rutin varje år och kväll medan ungarna är små. De simmar ut till en ö där de övernattar. Här är ett kort filmklipp taget från en båt och så finns det då ett litet filmklipp på Naturmorgons Facebook-sida där man kan se hur tranorna simmar ut, en liten tranfamilj. Och även Cecilia Larsson har sett simmande tranor. De kom varje kväll, två stycken, i cirka 3 veckor. Det var två vuxna, skriver Cecilia. Och Dragan Asovici, han skriver: mina tranor övernattar på gräsön framför köksfönstret mitt i dammen och ungen får simma ut. Mamman och pappan flyger över ibland, men ibland så simmar de också. Spännande detta med tranor som simmar. Skriv gärna och berätta om ni har fler sådana observationer. Men nu Vår grävande mossreporter i Stöcksjö utanför Umeå, Maria Wiklands. Hur går det?
Ja, alltså det är lite, det grävs kan jag säga. Det grävs och grävs. Och det får man ju nästan vara lite glad för att då blir det lite lättare att hålla värmen.
Exakt.
Det ska vi se här. Alltså snön är ju ganska hård.
Ja.
Alltså hur känns det att gräva det här nu, Jörgen Sjögren?
Det här är, det känns som att det är en massa is emellan lager här. Så att det har tydligen någon gång att frusit på. Och det är ganska djupt.
Ja, det här blev ju ganska djupt. Snön ligger lite ojämnt i skogen. Jag tror att du lyckades ta en av de djupaste ställena här nu.
Men nu är vi nere här i brysvärlden.
Så bryosfären, den här lagret av mossor som är närmast marken.
Ja.
Vad är det som är så fascinerande med den, Marie-Charlotte Nilsson Hegetorn?
Ja, men alltså det är ju, alltså man tittar ner här och man ser det här gröna täta mosslaget. Det är liksom ett komplex av både levande och döda mossdelar. Och den här bryosfären, den fungerar som ett gränssnitt mellan jorden och ovan jorden, atmosfären. Och reglerar processer både under marken och ovanför jorden. Så att det, förutom att det är liksom ett hem för en mängd olika organismer. Det är som ett litet eget ekosystem i ekosystemet. Otroligt fascinerande.
Ja. Och nu, alltså i vanliga fall så kan man ju vara ute och leta efter ovanliga arter, men det är vi inte nu.
Nej. Nu är det de här vanligaste.
Nu är det de vanligaste arterna som vi letar efter. Precis, så här har vi hittat en. Det här är ju kanske en av de absolut vanligaste arterna. Ett litet skott här av väggmossa.
Just det.
Man ser det att den har en sån här röd stam. Just det här var ett ganska litet exemplar, men den är egentligen väldigt stor. För det var mossa alltså.
Just det. Precis, vi borde ju också kunna hitta husmossa här.
Ja, precis.
Men finns de på samma ställen?
Ja, och oftast växer de ju tillsammans, även om det finns lite ekologiska skillnader där väggmossan då kanske föredrar lite torrare marker medan husmossan är mer lite näringsrika granskogar.
Just det. Den här granskogen då som vi står i, den har några år på nacken, men det är inte någon sån där som man klassar som en gammal skog.
Nej, det skulle jag inte säga. Inte riktigt gammal är det ju inte. Men den är säkert 80, kanske 100 år gammal.
Ja.
Den, nu har jag hittat kammossa, har ett litet skott av kammossa också.
Okej, och kan du då berätta hur du ser att det är en kammossa?
Ja, kammossan kan man ju känna igen på att den har liksom ett plattat skott. Och så sen så är det, har den grenarna då i åt varsina håll. Så att det ser lite grann ut som en sån här, kanske som en luskam som har liksom kampinnar åt varsina håll.
Just det.
Och den här brukar man ju hitta i lite liksom fuktigare stråk in i den här typen av skogar. Och som väldigt, väldigt vanlig mossa.
Man brukar liksom känna igen dem på att de som lyser så är liksom lite limegrönt tycker jag i skogen, så att det liksom blir tydliga fläckar med den här väldigt, väldigt ljusgröna färgen.
Okej, väggmossa och kammossa. Men vad är det som är så fascinerande med mossor? Marie-Charlotte, du har ju ägnat ganska mycket tid åt att studera dem.
Ja, precis. Och jag är ju mer intresserad av liksom, vad har de här för ekologisk funktion? Och det är framförallt de här tre mossorna som vi har nämnt som man också brukar kalla för fjädermossor. Och förutom då att de är hem för en rad massa olika organismer, det är svampar och bakterier och spindeldjur och hoppstjärtar och nematoder och allt möjligt som bildar den här liksom födoväven. Så det är liksom en riktig hotspot för artdiversitet. Men sen också det här mosslagret då, om vi då hade kunnat liksom lyfta upp det här och titta, nu är det ju fruset, men hade vi kunnat se att det är väldigt mycket döda mossdelar också under det här gröna skiktet. Och hela det här lagret är ju liksom en viktig temperaturreglator.
Så att det här mossskiktet kan reglera marktemperaturen. Och när den reglerar marktemperaturen så kan den också reglera hur mycket kol som lagras i jorden och hur mycket kväve som kommer, liksom, som frigörs till andra växter. Och mossorna här, de har ju inga rötter, utan de tar ju upp all näring och vatten från atmosfären direkt genom sina gröna blad. Bladen är liksom bara en cell tjock. Och det innebär ju att all näring som kommer till skogen eller på marken i form av barr som ramlar från träden och så vidare fastnar i det här mosslagret. Och då tar de upp den här näringen direkt genom bladen. Så mossorna får ju tillgång till näringen före alla andra växter som har sina rötter djupare ner. Så det är som ett näringsfilter också. Och det gör ju att de kontrollerar liksom näringscyklingen och kan bli effektiva resurskonkurrenter.
Det är otroligt fascinerande. Ja. Jag tänker så här att vi ger mossorna överlag lite för lite uppmärksamhet kanske. Och det ändrar vi på nu. Men vad tycker du det är så fascinerande med mossor, Jörgen?
Ja, men jag tycker att det är också otroligt mäktigt. När jag började att läsa biologi en gång för länge sedan så lärde jag mig om växter och att de hade kärl och så vidare. Och så sen så fick jag höra att mossor inte hade kärl, utan att de, precis som Marie-Charlotte sa, att de tog upp näringen och all vätska och så direkt från atmosfären, direkt in i bladen. Då tyckte jag att det var ganska mäktigt. Men sen fick jag höra en annan grej också om mossor som gjorde att jag liksom fastnade för det här med mossor. Det var ju att de har ju vissa egenskaper kvar från den tiden då vi inte hade några landväxter, utan att då liksom livet fanns i haven. Och det är att de fortfarande har flagellerade spermieceller. Alltså de har simmande spermieceller som simmar då från en hanplanta till en honplanta för att sen då befrukta den här. Och det är så de sprider sig, i alla fall sexuellt. Sen finns ju de flesta mossor, eller alla mossor, liksom, har ju i princip omnipotenta celler. Så att cellerna kan, liksom varje växt kan dela upp sig i bitar.
Alltså det är ju helt otroligt. Joakim, förstår du vad vi ska få vara med om?
Nästan inte. Jag bara stod och gapade här i studion. Biosfären, underbart. Alltså ett eget litet universum. Ja. Det är verkligen hur fascinerande som helst. Detta om mossor som man, alltså man ser ju det hela tiden och så vet man Exakt. Så otroligt lite om det. Men du Marie, jag måste bara få fråga, alltså, nu när ni har grävt er ner där under den här snön nu då i 25 grader kyla, alltså är den precis lika grön som den brukar vara när man ser den på sommaren, eller?
Ja, den är ju samma grön färg som det brukar vara på sommaren. Aha. Kanske att det blir lite blekare. Jag tänker att det blir lite mer lyster och så när det blir fuktigare. För nu är det ju ändå ganska torrt. Eftersom det är snö och inte vatten.
Ja, men du, ni får hoppa i varma, gräva, greja lite, tända en brasa. Inte vet jag, kallt är det i skogen i alla fall i Stöcksjö utanför Umeå. Där alltså morgonens fältreporter Maria Wiklands finns tillsammans med Marie-Charlotte Nilsson Hegeton som är växtekolog och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Jörgen Sjögren som är växtekolog vid samma universitet. Vi hörs om en stund igen. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. Glupsk och glupsk, den vi frågar efter anklagas för att vara en frossare, något som det vetenskapliga namnet också antyder. I själva verket så är det chokladbruna däggdjuret med sina snöskotiltassar en allätare som är duktig på att gömma mat som den gärna snor från andra rovdjur. Och så här kan den låta. Ja, det var en lite uppretad järv som vi hörde där. Gulo Gulo som är dess vetenskapliga namn. Alltså järv var det rätta svaret på tävlingsfrågan. Något som Ingvar Öberg i Hallstahammar och Helena Eriksson i Gävle och Isak Wahlström i Marsfjäll hade räknat ut. Grattis alla tre! Och till er skickar vi en termos, en tygkasse och respektive ett tygmärke, samtliga med Naturmorgons emblem på. Det är många av er som skriver om era möten med järv. En är Maggie Mikaelsson som skriver: för många år sedan fick jag se en på nära håll. Jag var på väg från Gäddede över fjället till Norge och plötsligt så kom en järv upp och korsade vägen. Bara några meter framför bilen. Häftig upplevelse att få se den på så nära håll. Hälsa alltså Maggie Mikaelsson. Även Emma Ingmansson från Visby har haft turen att se detta stora mårddjur på nära håll. Hej, detta vackra djur hade jag lyckan att få se en sommarmorgon för 5 år sedan på väg upp på Fulufjället. Vi båda stannade upp och såg på varandra någon sekund innan den glupske återsprang iväg. Det är ett minne som jag aldrig glömmer, hälsar alltså Emma Ingmansson. Oj, ursäkta. Och apropå detta med glupsk så skriver John H. Crawford i Järfälla: däggdjur och brun frossare tittade in på olika mårddjur och då bland annat uttern. Men ska vara frossare som gärna skäl från andra. Sökte på gulo och fick fram det faktiska att det faktiskt betyder frossare. Gulo gulo, järv, den enda arten i släktet gulo. Med det vetenskapliga namnet gulo gulo så blir ju det dubbelfrossare. Äter lite av varje, små däggdjur, fåglar och även växter. Toppar gärna menyn med unga renar som den hinner kapp tack vare sina stora tassar som inte sjunker ner så mycket. När det är mycket snö ute och renarna får då svårt att ta sig fram, skriver alltså John H. Crawford. Alldeles riktigt, så tänkte vi också. Sen kan man ju fundera på detta med frossare. Den är väl bara ett smart rovdjur. Men nu ska vi i alla fall få lära känna detta nyfikna, allätande mårddjur lite närmare. Och det ska vi få göra med hjälp av Lena Näslund och den norska naturfotografen Roger Brändhagen. För i höstas så var Lena i nordöstra Finland till ett fotogömsle i Gammelskogen nära den ryska gränsen. Och då fick hon se järv på nära håll. Men det dröjde en stund innan de fick se den.
Ja, nu har vi varning för korp. Så då har det hänt att vi får något mer besök. Och jag hoppas kanske på en järv också, för de är natt- eller dagaktiva. Så de patrullerar i den skogen här. Och det finns, jag ser fortsatt någon bitar kvar på marken.
Kan du höra på korparna om det är björn, varg eller järv?
Ja, i varje fall på järv. Det är för att alla fåglar, de varnar varandra för här är det mat, gå iväg, jag vill ha dig, jag vill inte ha dig och så vidare. Men korp, de varnar på järvens bäst, för den klättrar i träd. Och i träd finns det bo för fåglar. Så det har en varningssign och det är sån alla korta signal. Alla fåglar har liksom den varningssignalen som är korta, koncisa. Speciellt på järv hör jag det. Och flaggspetten, eller hackspetter då, de måste ha en varningssignal för de måste bo, så är det klart.
Och vi sitter ju otroligt fint här inne, mitt inne i skogen med en del riktigt gamla tallar utanför här.
Ja, vi kallar det pine forest, alltså tallskogen då på svensk, furuskog på norsk. Blandningsskog, och det är för att detta är ett typiskt järvställe. De trenger träd nära sig för att klättra upp som blir skrämda, eller ja, det har man här. Så finns det barskog och olika typer träd som man har mycket fågel. I myllar, alltså tjäder och orrfågel har vi en spelplats ett par meter till vänster. Så det är en kraftig fin biotop, en gammal skog som har allt det man behöver. Med mycket bär, gömmeställen, gamla träd som du har, ser du att de har vid hackspetter. Insekter som är där på sommaren kanske. Så där, här är det mat nog till alla. Förleden dag så såg jag, hade jag varg och järv här utanför i 15 minuter. Det gick bra. Helt till järven började klättra upp i tre och tog laxbiter. Då blev vargen förbannad. Så en varg och en järv kan gå ihop. Så lite sånt som vi så här nu, eller som vi har sett.
Käka bredvid varandra.
Ja, kind of. Men har du två varg och en järv, då sticker järven. Då skjønner jag att det här blir för mycket.
Men du, järvarna som är här, det är skogsjärvar.
Det är skogsjärv. Och jag tror vi har cirka 5 individer runt knuten.
Äntligen kom den. Den kom smygande i skogskanten här. Nu går han runt och sniffar. Jag tror att han känner att det finns laxbitar någonstans, men han har inte riktigt kommit underfund med var. Lite kutryggig så skumpar han fram med sina stora tassar. Nu är han precis under den döda trädstammen. Och nu klättrar han upp. Ja, de stora tassarna med klorna greppar runt stammen. Och nu är han nästan uppe vid laxbiten och du ser de där kraftiga tänderna. Och den vita pälsen på hakan. Den här riktiga borstiga svansen. Och han greppar som värsta telegrafarbetaren. Och där hänger han i laxen. Och ner.
Men de är ganska så smarta. De som är som ekorre. Det ser man när vi som har varit här nu då, som kanske käkat upp en 3-4-5 laxbiter. Små, stor som en lite äpple kanske då. Käkar sig de här mätta och så tar de en bit och springer iväg. Blir borta i 2 minuter för de gräver ner den ens något annat ställe. Så de sparar mat som ekorre gör till vintern kommer då. De kan också, de är rätt så skapliga jägare. Så de kan ta ett rådjur, en skogsren som är skadat, eller en rev, eller en tjäder, tiur, och så fågel. Och självklart vegetabilisk mat de också. De är mer köttätande, men de sparar på maten sin. En björn, jag tänker inte att jag ska gräva ner ett får till nästa år. Och de klättrar ju, de kan ta fågelägg självklart då, på sommar, vår. Insekter som har i berget. Nu ser jag en del trädstammar har ju tydliga märken att de har ju grävt på.
Just det. Det är järven.
Det är järven.
Men järvarna är ensliga djur.
Ja, morsmor med barn kan bo ihop ett års tid. Men det som är roligt med järv är att eftersom här är kanske lagt en hane och 3-4 honor. Och en hona har sitt revir som kan gå över i varann. Och så har kanske hanen alla de 3-4 honrevirerna som sitt main revir. Då. Men de träffas inte så ofta. Som kan para sig i april, eller juni, augusti, december. Hon föder alltid i februari. Så hon stoppar utvecklingen av embryo. Så de måste föda i det första helgen i februari, eller början på februari. Så de har en lång växtsäsong. Kommer ut av nya idet sitt i april, maj kanske. De är stora nog att de kan käka kött, fast föda.
På fjället så gräver de ju in sig i snö, ja. Sidor och sådär. De här, de har någon sorts gryt.
Här blir det också mycket snö då. Men det kom första snön igår, men de är borta nu. Det är mycket snö här. Så de har sina dagleier, heter det på norska. De har forskjellig, inte ett, en stuga, men flera. Graver ner sig där de ska vara. Men grytet till honan, det är som ett ordentligt gryt. Det kan vara ett gammalt björngryt. Graver ner sig en myrstack. Som, för där finns det ju lätt att grava mat. Eller att du finner en gammal revgryt eller det rotvält trä som har ner som de hittar ställer.
Med jämna mellanrum lyfter han på huvudet och spanar runt. Om man är järv vill man inte att det ska dyka upp 2 vargar i bakgrunden.
Spännande. Och det är alltså nu i februari som järvungarna föds. Det var alltså Lena Näslund och Roger Brändhagen som fick närkontakt med järv i den finska gammelskogen. Och en film finns faktiskt att titta på hemsidan om på järvarna där i Finland. Men jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar lite i järvarnas värld. Hur går det för den? Hur ser statusen ut för den svenska järvstammen? Och för att få svar på det så ringde jag upp Linda Höglund, forskningsassistent på Grimsö forskningsstation, som bland annat jobbar med inventering av järv. Och hon börjar med att beskriva hur man inventerar dem, vilket sker just nu då.
Ja, det är ju länsstyrelserna som är ute och inventerar. Och de letar ju lyor. Och man kan ju göra det på olika sätt. Men man vill ha en bild eller ett spår på en unge, helt enkelt. Och gärna då i anknytning till lyan.
Mm. Varför är det just lyor man letar efter?
Lyorna är ju där det finns både hanar och honar. Och de är revirhävdande. Och de här sprider sig ju sen då när de flyttar från sitt hemområde. Så att det är lätt att hitta enstaka järvar i områden där det kanske inte finns så mycket järv.
Okej, så att i och med att man har hittat lyan, då har man också hittat ett kärnområde. Och är det också så att det är lättare att räkna ungarna eller individerna då när de finns vid lyan? Eller hur funkar det?
Du behöver ju inte räkna antalet ungar. Bara du har att du vet att den här honan, hon har fått en unge. Då vet du att det finns en föryngring och då kan du leta efter nästa hona som eventuellt har fått en unge.
Mm-hmm. Så man räknar inte själva antalet utan man bara konstaterar att här är det en föryngring?
Precis. Antalet är bara en extra information. Bara man vet ifall det finns en föryngring eller inte. Det är det man vill veta.
Okej, och sen så använder man det här antalet föryngringar och räknar bakvägen sen ungefär hur många individer det kan vara då, eller?
Ja, men precis. Man har hittat x antal föryngringar och då kan man sätta in det i en modell så att man då sen kan få en uppfattning om vilken populationsstorlek man har.
Mm. Okej, ja, men då är vi där. Och hur ser det då ut för järven? Hur går det för den egentligen?
Ja, nej, men om man då tittar på de här inventeringsresultaten från de senaste åren så visar det sig att järven har ju spridit sig. För till början så var den ju väldigt mycket i fjällen bara. Om vi går tillbaka ännu längre så finns det ju annat historiskt data. Och det är ju det historiska datat som vi vill tillbaka till. Det tanken är att järven ska sprida sig österut och den ska sprida sig söderut. Den ska inte bara vara i fjällen. Och där är den idag. Den har kommit söderut. Så att om vi tittar på inventeringsresultatet där så kan vi se att under de senaste åren så har de faktiskt haft föryngring i strax norr om Karlstad. Och man kan ju också se att det finns föryngringar i Gävleborg och i Västernorrland.
Okej. Mm. Ja. Och i Norduppland finns det väl också spår efter järvar. Så att den är på väg söderut. Men om man kollar på antalet här då, Linda, för att jag står och tittar på en graf här nu och då ser det ut som att det har legat omkring ungefär 600-700 individer de senaste åren.
Ja, och det är också det som är målet med som, ja, det här målet som finns då för järven i Sverige. Sverige har ju ett minimimål och då ska det vara, har man satt det som 600.
Okej, ja, vi får se om de förökas ännu mer utöver målet då. Men Linda, om man tittar liksom historiskt, om man går tillbaka, för det här är de senaste då 4-5 åren som det har sett ut så här. Om man går ännu längre tillbaka i tiden, då såg det väl riktigt illa ut för järven, va?
Alltså det inventeringsdata som finns, det är i alla fall från 2003. Och då hade man 57 järvföryngringar i Sverige.
Mm, okej. Okay. Och hur många har man nu?
Nu, ja, om man jämför med 2022 så finns det ju 119 som man hittade då.
Så det är en fördubbling i alla fall på 20 år då?
Ja, men det är ju en skillnad.
Mm. Linda Höglund, forskningsassistent på Grimsö forskningsstation på universitetet SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Men trots att järvarna både blir fler och flyttas söder och österut så är de fortfarande sårbara enligt den senaste rödlistan. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där vi strax ska tillbaka till morgons fältreporter Maria Wikland som finns i en skog utanför Umeå för att leta efter mossa under snön där. Men innan dess så tänkte jag att det skulle handla om det här. Sven Widén, naturfotograf från Årjäng i Värmland. Vad är det vi hör för någonting?
Det är en duvhök som slår en karp. Och så kommer kamraterna till karpen och ska hjälpa till och få lös den. Men det var ett väldigt drama i 20 minuter ungefär.
Ja.
De var fram och tillbaka och den första karparen som skulle hjälpa sin kompis, det hakar på den som var skadad.
Jaha, okej. Okay. Det blev någon slags missförstånd där alltså. Mm.
Ja.
Ja. Det här, alltså du har ju filmat detta, Sven. Du sitter ju för övrigt i ditt fotogömsle just nu. Men ja, du har filmat detta i skogarna i Värmland, och den här filmen finns också på vår hemsida. Jag kan verkligen rekommendera den. Den är ju lite läskig faktiskt. Det ser ju rätt otäckt ut när först så den här korpen och duvhöken då som ligger på marken och liksom ja, slåss mot varandra. De verkar sitta fast i varandra, och sen efter bara en liten stund så kommer ju alla dessa svarta korpar bara tjoff rakt ner på de här bägge.
Ja, det första, han var ju åt på lite utlagd mat, ölmat. Duvhöken var helt plötsligt försvann och drog en korp. Fast han var så gott om mat, det är tydligen ett instinkt.
Precis. Ja, ja, märkligt att han gav sig på korpen där. Men kanske vi snart ska få svar på, Sven. Men jag måste bara fråga dig. Alltså, du sitter i gömslet nu då i mörka skogen, antar jag, i Värmland. Har du sett någonting här nu under morgonen?
Nej, det är fortfarande ganska mörkt. Man ser ju myren och det är ju ganska mycket snö kvar. En halv meter skulle jag tippa på.
Är det kallt? I Västerbotten var det 25 grader kallt.
Ja, 10 är vid kajan och 15 på myren.
Okej, då är det lite varmare. Ja.
Ja.
Ja. Ja, men väldigt, väldigt spännande. Och som sagt, den här filmen då som du har tagit finns på hemsidan. Den är inte 20 minuter lång, den är ett par minuter. Men där du klippt ihop det här dramat. Vi har ju också med oss Susanne Åkesson, professor i ekologi vid Lunds universitet och fågelforskare och en välkänd röst här i Naturmorgon. God morgon, Susanne.
God morgon.
God morgon. Vi har ju skickat den här filmen till dig och du har tittat på den. Och, ja, men vad är det vi upplever? Vad är det vi ser för någonting, Susanne?
Ja, det är ju en fantastiskt fin film på ett drama som är väldigt spektakulärt. Den här duvhöken har ju greppat tag i en av de här korparna och de ligger ju liksom i snön här på marken. Och sen ser man ju andra korpar då som dyker mot de här båda då som sitter ihop. Och sen så allt mer så närmar de sig och börjar... ja, som sagt, dra i fjädrar och så här, som börjar närma sig den här farliga rovfågeln då som har tagit den ena korpen. Och den lever ju, den här korpen.
Alltså, för man blir ju förundrad när man ser den här. Alltså, korparna är ju rätt stora. För det första tänker man, varför tog, precis som du var inne på, Sven, varför tog den en korp? Det måste vara ett ganska svårt byte. Och sen just detta, alltså korparna, de verkar inte alls tänka på sin egen säkerhet. För det är ju trots allt en rovfågel som de har att göra med. Men de kastar sig in i detta med liv och lust på något sätt.
Ja, det här är en intressant fågelart, korpen faktiskt. De lever ju naturligtvis i par under häckningstiden, men det dröjer några år innan de etablerar sig och då är de ganska dominanta i ett område. Men det här är ju en plats där det läggs ut mycket mat, så att det finns mat för många och därför så verkar det vara en större samling korpar här. Och det är inte alls ovanligt när det finns tillgång på till exempel åtlar eller döda djur, då utnyttjar korparna de här. Och den här tiden innan de blir så att säga etablerade i par så kan de leva i mer eller mindre stora grupper. De övernattar tillsammans och de besöker såna här matplatser. Och korparna har man visat har en förmåga till medkänsla, så att med sina så att säga gruppmedlemmar eller inom paret, så att om det uppstår ett problem för någon individ, som i det här fallet den här stackars korpen nu som är tagen av duvhöken, då kan de andra sluta till och försöka hjälpa till och skrämma bort den här duvhöken.
Det är så alltså att de ja, vill hjälpa till, alla de här korparna som flyger till den här som ligger fast.
En del av dem vill säkert göra det och andra kanske är försiktiga, för att de har ju en förmåga att lära sig saker, korpar, som är fantastisk. Det innebär att de kanske närmar sig den här rovfågeln långsamt och undersöker hur nära de kan gå. Det här kan man se faktiskt även, det finns en väldigt stark koppling mellan korp och varg till exempel över olika delar av utbredningsområdena. Korpen finns ju i väldigt många delar av världen. Och där är det så att de utnyttjar den här större, farligare jägaren och sen kan dra nytta av deras byten och förse sig med mat.
Mm.
Och duvhöken här verkar ju ha tagit ett för stort byte. Den klarar helt enkelt inte av att avliva den här korpen omedelbart. Och korpen har ju en förmåga att försvara sig själv också. Den har ju en ganska rejäl näbb och gör ju vad den kan liksom för att komma loss.
Mm.
Men det är en utdragen process helt klart.
Ja, väldigt starkt alltså. Det är nästan obehagligt. Men Sven, jag måste bara få fråga dig. Hur slutade det här dramat?
Ja, tyvärr gick det ju inte att filma sist sekvensen för det var ju fel vinkel. Duvhöken låg ju några minuter där helt utmattad och ja, så flög han iväg. Och karpen såg vi dagen efter och han såg väldigt medtagen ut. Gick kvar och la sig ned och nästa dag då var han fram och åt som vanligt och jagade bort andra karpar. Det var ju, här hände 24 januari. Så, ja, vi såg ju den 26 sist, men sen har jag inte sett den mer.
Nej, okej. Okay. Ja, ja, men de tycks i alla fall ha överlevt det här dramat, bägge två. Tusen tack Sven Vidén som filmade detta och för att du var med och berättade det här nu på morgonen. Och tack till dig Susanne som vi hör igen här framåt mars när du är med i naturpanelen.
Stämmer. Ja, tack så mycket.
Hej då.
Tack.
Hej.
Men nu ska vi tillbaka till skogarna kring Stöcksjö utanför Umeå där vår fältreporter Maria Wiklands finns för att kolla efter mossor mitt i vintern.
Ja, alltså vet du, vi har ju gått nu några meter bara. Mm. Och så stannar vi så här, Jörgen. Vad var det?
Ja, men alltså det såg ut att vara lite som en upphöjning här i snön.
Ja, en lång upphöjning.
En lång upphöjning. Jag tänkte, här kanske ligger en låga, alltså en död trästam.
Så, ja, och börja gräva
här. Och här minsann så ligger det en trästam.
Ja.
Och på den så växer det också mossor.
Ja, men om vi hukar oss lite då.
Ja.
Vad kan vi hitta då?
Ja, vi ska se här då. Här ser det ut att finnas lite... Det ser ut att ligga... Det är någon kvastmossa uppe på den. Allt är ju fastfruset nu, men... Oj. Men det är... Fakta så det inte faller ner.
Ja.
Och så sen under så hittar jag också lite mer av den här kammossan var det.
Ja.
Och ett litet skott av...
Det är ju... Här är lite blåbärsris.
Ja, precis. Just det. De har släppt sina blad. Och...
Ja.
Men riset är ju grönt och fint.
Ja, det är det ju. Men alltså att vara mossa under vintern, vad finns det för risker med det?
Ja, alltså egentligen så är det inte så. Ja, det finns ju en risk. Om det inte är snö så blir det väldigt, väldigt kallt förstås på vintern. Och det är ju, då liksom fastnar ju vattnet i frusen form.
Mm.
Och då blir det svårt att vara mossa eftersom mossorna så väldigt, väldigt mycket behöver vatten. Så man kan ju tänka sig att det ska vara ett problem. Men mossorna klarar ju det där för att de torkar bara ut. Och så sen så kan de vara uttorkade jättelänge. Och sen när det kommer vatten tillgängligt igen så börjar de leva igen så att säga. De är ju aldrig riktigt döda men de är liksom, de går in i liksom ett vilostadie.
Ja, och man ser på blåbärsriset som har släppt sina blad.
Mm.
Stammen är grön,
ja.
Så där finns det något klorofyll. Men så gör ju inte mossorna, de kan inte göra det.
Nej, de släpper inte bladen, det gör de inte, utan de bara drar in, alltså de torkar ut, vattnet liksom försvinner ur vävnaden och så torkar de ut. Klorofyllet är kvar men vattnet försvinner då. Och så sen så när det kommer vatten igen så kommer de igång.
Så när vattnet kommer igen, när det liksom blir lite varmare,
ja,
då kan de vara ganska snabba på att börja fotosyntetisera?
Jajamensan, då är de redo. De står liksom ständigt, kan man säga, i startgroparna.
Ja.
Så när våren kommer, eller faktiskt även under vintern, har man sett att de kan börja fotosyntetisera. Även när det är jättekallt ute så kan det vara liksom, bara det blir solinstrålning så blir det ju, eftersom de då, om det inte är då snötäcke på dem, då kan de börja fotosyntetisera eftersom solen då värmer upp mossan.
Just det, och de behöver ju inte vänta på att det ska bli vatten tillgängligt i marken som träden gör. För vi är ju omringade av granar och tallar, så, och de har antifrysmedel i sina barr så att de inte fryser sönder, men de är också väldigt beredda. Så fort det blir vatten tillräckligt i marken, då kan ju de komma igång. Men mossorna är snabbare än så.
Ja, de behöver inte vänta på att det ska bli tillgängligt vatten i marken.
Nej.
För de har ju inga rötter som just hörde. Så att det är... De behöver bara att det börjar smälta lite vatten.
Ja.
Skulle vi börja spraya på dem här nu, inte just nu då, eftersom det är minus 25 här. Då, kanske man,
då blir de glaserade.
Då blir de glaserade snarare, precis.
Ja. Jaha, när man står på knä i snö så här, när det är kallt, då blir det kan bli lite väl kallt.
Ja, så. Ja precis.
Du stack ju ner en termometer, hur ser det ut tror du?
Ja, vi ska kolla hur kallt det är då, om man tittar ner i snö så är det faktiskt bara minus 3 grader där när man tittar ner i snötäcket. Så att nere i snön isolerar ju. Det är det som är en fördel för egentligen alla växter. Att de kan klara av vintern så här långt upp norr då. Att snötäcket isolerar och skyddar vegetationen från den här extrema kylan då. För nu var det väl 27 i morse här tror jag.
När vi ja, kom ut. Alltså det kanske hade varit något. Gräva ner sig lite. Marie-Charlotte, vilken är din favoritmossa?
Det måste nog bli vägmossa. Vår absolut vanligaste mossa.
Ja. Som vi också hittade här.
Ja.
Och vilken är din då, Jörgen?
Ja, jag funderar. Det kanske egentligen är... Det finns en grupp av mossor som heter... det är Splactum heter de på latin. Det är faktiskt en av de här arterna är Norrbottens landskapsart, gul parasollmossa. De sprids med hjälp av flugor som lockas till ko- och älgbajs.
Okej, avancerat låter det.
Det är faktiskt väldigt avancerat, det tycker jag också.
Ja.
Men väldigt, väldigt fascinerande också.
Ja. Men du, en annan sak som händer under vintern, som en del måste i alla fall göra, det är att sporkapslarna mognar. Så ska vi se om vi kan hitta någon här.
Ja, just det.
Sporkapslarna är ju liksom det som gör att de kan sprida sig. Oj, här var det djupt. Ja, alltså det är en halv meter. Vi får pulsa fram nu.
Nu försvann den här sporkapseln som jag hittade när jag grävde mig ner här. Men jag hittade en på en kvastmossa här. Och då var det en liten sporkapsel som satt där. Men den gav sig av, höll jag på att säga. Ja, men här.
Det är ett brunt skaft och så är det som en liten klump längst upp.
Ja, precis. Det är som en liten kapsel där.
Upp och ner en barr.
Ja, precis.
Ja.
Nej, den
vi fortsätter leta efter den här. Efter sporkapslar och annat. Sen är ju husmossan kvar att hitta.
Ja... Maria, bra. Du förstår ju vad du ska göra nu. Du sa ju det själv, du får gräva ner det. Minus 3 under snön och minus 25 ovan snön.
Yes.
Ja. Ni pratar ju om sporkapslar också. Det finns ju på vår hemsida fotografier som Jörgen har tagit där, bland annat på sporkapslar. Väldigt häftigt. Sen finns det en bild från Lars-Erik Svensson också, som lyssnar på programmet och skriver att en av hans favoriter har blivit den här hårbjörnmossan med fantastiska röda fina sporkapslar. De finns att se på Naturmans hemsida. Man ångrar aldrig en utevistelse, särskilt inte om man lärt sig något nytt. Men hur ska man ha tid? Hur ska man prioritera upp en stund i naturen när det finns så mycket annat att göra? Ett sätt är kanske att sätta upp ett mål, som att besöka alla kommunens naturreservat till exempel. Eller att hitta en ny svampart varje dag.
Jag kör en svampstreak i år, har jag tänkt. Så att ungefär som en runstreak, att man ska springa en viss sträcka varje dag. Och så får man se hur många dagar man klarar i rad. Så ska jag försöka se en ny svampart varje dag och se hur många dagar jag klarar av det.
Mm, den jourhavande biologen Didrik van Hoornacke var det som sa det där. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, i den här timmen av programmet ska vi prata en del om hur man kan hitta motivationen för att komma ut i naturen. En del kanske gör det helt av sig självt, medan andra behöver en liten morot för att ta sig ut. Vi ska få ett reportage om Didrik van Hoornackes svampstrik som vi hörde om alldeles nyss. Och sen så ringer vi upp niobarnspappan Marcus Mörlund för att få hans bästa tips om hur man tar sig ut med barn. Men en som inte behöver så många morötter för att ta sig ut, föreställer jag mig, är du morgonens fältreporter Maria Wiklands?
Alltså helt ärligt, nu kan jag behöva morötter för att ta mig ut ibland.
Särskilt när det är 25 grader kallt som det är nu.
Ja, men fast, det är inte det värsta ändå. Det är värre om det blåser och är mörkt och så här, när det inte finns snö. Det tycker jag är det absolut värsta. Nu finns det snö, det går att klä på sig så man skyddar sig från kylan. Men blåsten och regnet som kan vara så här omörkligt i november, nej, det gör ju ingen människa glad.
Nej, men du Maria, vi pratade lite om, jag sa ju att jag längtade efter våren och längtade efter grönt och sådär. Men vi fick ett brev här från Gunilla Karlsson från Junsele. Du var ju också inne på lite samma sak, men hon skriver apropå då frågan längtar efter våren. Hon skriver, nej, jag längtar absolut inte efter våren. Nu när ljuset har kommit, det är krispigt kallt. I ett par dagar har vi haft himlen helt klar både dag och natt. Snön ligger djup. Den är vit och gnistrande. Den bästa tiden på året. Varför skulle jag längta efter våren då?
Men exakt. Here, here.
Ja, hur som helst. Du gräver efter mossa under snön den här lördagen, Maria.
Mm. Det gör vi. Det är jätteroligt.
Ja, det är verkligen
jätteroligt. Vet du, jag funderar på, kanske är det att man skulle... kanske en mossstreak.
Kanske det, en ny mossart.
Ja, vad säger du, Joakim? Ska vi...
Kör en mossstreak.
Skriver du upp på det?
Jaha. Kör en mossstreak. Kör på du.
Ja, vi får se hur det går. Okej. För nu har ju Jörgen, han har ju varit och grävt lite extra. Nu gick han iväg, jag vet inte vad han skulle göra. Och hittade, han hittade i alla fall den tredje som vi saknar här. Husmossan, Marie-Charlotte. Kan du beskriva den här husmossan så att det liksom går att förstå hur man ska se att det är just en husmossa? Jag ska lysa lite.
Ja, men man kan ju se här att den har liksom som väldigt tydliga våningar. Så att man kan räkna, det är som årsringar kan man säga, att de producerar ett sånt där skott varje år. Så att då kan man räkna bakåt. Ibland kan man se att det kanske är 5-6 olika våningar. Kan man se hur gammal den är.
Ja.
Så det är väl det som är mest typiskt för husmossan.
Ja. Du sa ju tidigare att väggmossa är din favorit. Mm. Sen har vi husmossan och sen så har vi sett kammossan. Och det är tre arter som är superviktiga för skogen och vanliga.
Jo, men precis, och de utgör ju då huvuddelen av den här bryosfären i våra nordliga barrskogar. Och som sagt har en väldigt viktig funktion i och med att de bildar de här täta mattorna. Ja. De håller fukt och reglerar temperatur.
Ja.
Och en annan viktig funktion är ju att de också är den bäst kända källan till kväve tillförsel till skogen.
Jag tar den där så får du ta på dig vanten. Mm. Så det blir kallt att stå och hålla i en mossa i flera minuter.
Precis.
Ja, men alltså, du upptäckte ju för några år sedan att de hjälper till med kvävefixeringen.
Mm, precis.
Vad tänkte du när du såg det?
Nej, men jag tänkte liksom, vad är det här? Mm. Det här stämmer inte med liksom textböckerna där kvävefixering skulle vara hög i den här typen av gamla skogar. I textböckerna sa de att kvävefixering är viktigt i tidiga primärsuccessioner, till exempel efter en glaciär som har dragit sig tillbaka eller alltså där har haft en störning.
Mm, brand.
Ja, kanske inte brand, men liksom andra typer av störningar där liksom de här kvävefixerande bakterierna är, eller kvävefixerande växterna är de första som koloniserar det här området som är helt fattigt på kväve.
Mm.
Och därför var det jättekonstigt att upptäcka att det var här i de här gamla skogarna där det finns väldigt mycket kväve lagrat i marken där vi hittar kvävefixering. För kvävefixering sker bara när det är kvävebrist.
Just det, för det är en kostsam process.
Ja, precis.
Ja.
Och förklaringen är då att det här kvävet som finns i marken, det är liksom så hårt bundet så att det är inte lätt åtkomligt för växterna. Så man kan säga att det är kvävebrist trots att det finns väldigt mycket kväve i marken. Mm. Så en liten paradox. Men det skulle kunna förklara varför det är väldigt viktigt att fixera kväve, luftkväve.
Men alltså mossorna då, de står ju för en ganska stor del av kvävetillförseln i skogen.
Ja, precis. Det är som sagt det är den bäst kända källan till kvävetillförsel. Och exakt hur mycket de bidrar med, det är en fråga för utredning som vi håller på att utreda. Men det kan nog vara så mycket som allt från 20% till kanske 70-80%, beroende på var man är och någonstans, alltså om man tänker hela det boreala taiga-området.
Ja.
Men vi har studier nu som ska försöka titta lite närmare på det där.
Men berätta vad du har sett. För de gör det ju inte själva.
Nej, precis. Nej, men vi upptäckte ju då att om man tittar närmare då med ett mikroskop på bladen så sitter det fullt med cyanobakterier på mossornas blad. De sitter liksom i fickor. Om man tittar närmare till exempel på väggmossan så har bladen är lite kupade så här närmast stammen. Så det blir som en liten vattenficka där. Och där sitter liksom cyanobakterierna förmodligen för att det är en väldigt gynnsam fuktig miljö. Och de där fixerar då kväve som spiller över till mossan.
Och eftersom mossan är så konstruerad att den tar upp näring och vatten direkt genom bladen så blir det väldigt enkelt för den.
Jo, men precis. Så mossen är ju de stora vinnarna av det här kvävet.
Men hur kommer det sig att bakterierna hamnar där?
Ja, det är också en väldigt spännande upptäckt som vi har gjort. Det är att otroligt fascinerande. Så cyanobakterierna och mossorna har utvecklat en kemisk kommunikation med varandra. Så att mossorna sänder ut kemiska signaler för att få cyanobakterierna att bilda filament som gör att de kan röra sig.
Just det, någon slags platta, långa trådar.
Ja, precis. Ja. Och det behöver de för att de ska kunna röra sig och simma.
Ja.
Och sen skickar de ut en annan signal som guidar dem till mossan. Liksom lurar in dem till mossan.
Mm.
Så att de då hittar rätt.
Ja. Mm. Och så får de jobba på ett tag.
Ja, precis. Och då är det andra signaler också som säger att sätt igång och jobba nu. Så då utvecklar de då de här vegetativa cellerna och särskilda celler där kvävefixeringen sker som heter heterocyster. Och sen när de då har mossan har fått det den vill ha, då säger den att tack så mycket, bye bye.
Ja.
Och så skickar den en signal så att cyanobakterierna försvinner.
Ja.
Så att vi har sett att det är framförallt på våren som det är mycket cyanobakterier, men sen mitt under sommaren då finns de inte där. Och så kommer de tillbaka på hösten igen. Och det styrs förmodligen av vilket kvävebehov mossorna har. Så att de vill bara ha cyanobakterier när de behöver kväve.
Och då är behovet alltså större på våren och hösten?
Ja, precis. Mm. Och framförallt på hösten. Mm. Och det tror vi delvis kan bero på att de behöver då producera de här sporkapslarna som är väldigt... Alltså man behöver kväve till att producera de här sporkapslarna. Så att behovet av kväve är stort på hösten.
Men hur kommer det här då resten av skogen till godo?
Ja, det är ju så att mossorna de bryts ner väldigt långsamt. Så att de behåller väldigt mycket av det här kvävet själv. Men eftersom de då kan torka ut och ta upp fukt, så läcker ju en del av den här näringen också ut. Så att i det här mosslagret så finns det också en massa svampmycel. Mm. Och det här svampmycelet kan vara mykorrhizasvampar som andra växter är liksom i det här lagret och kan faktiskt snorpa åt sig en del av det här kvävet. Just. Det är vad vi misstänker och det vi nu försöker reda ut. Vart tar det här kvävet vägen? Ja.
Det är ju otroligt spännande. Alltså samspelet som är här i marken och är ju... Det går inte att förstå.
Nej, precis. Så att jag menar de här bärriserna då som har väldigt ytliga rötter. Det är ju alldeles fullt i det här brun, i det här liksom skikten när mossorna börjar dö av. Fullt med små mykorrhizasvampar där, ja. Den bärrisen. Så vi tror att delar de här bärrisen också en av vindarna faktiskt. Ja. Före träden som har sina rötter lite längre ner.
Ja, du förstår Joakim.
Ja, man skulle kunna lyssna på detta hur länge som helst, Maria Wiklands. Men vi har ju andra grejer som ska in i programmet också. Men jag måste bara få läsa upp för dig, för vi fick ett sånt fint brev här. För förra gången, eller förra timmen, så pratade ni lite grann om hur mossorna förökar sig. De har ju bland annat simmande spermier som är beroende av fukt. Och då skriver Elvira Birgitta Holm så här: God morgon naturmorgon. Mossor har en särskild plats i mitt hjärta. När jag bytte inriktning i gymnasiet där på 60-talet från matematisk gren till biologisk tvekade jag först om jag bytt ner mig. Men första biologilektionen handlade om mossor och när jag fick veta att de älskat i regn, då visste jag att jag hade hamnat rätt.
Ja, eller hur?
Ja. Ha, vi hörs om en stund igen, Maria. Maria Wiklands alltså, som sänder från en skog i Stöcksjö utanför Umeå den här morgonen. Och hon har med sig, som vi hörde här, Marie-Charlotte Nilsson Hegetom som är professor och växtekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Men nu ska vi på svampstrik. Vad är det kanske du tänker? Det gjorde i alla fall jag när jag hörde det för första gången. Men det handlar om att man sätter upp ett mål för sig själv för att sen se hur länge man klarar det. I det här fallet är målet att se en ny svampart varje dag. Ett tufft mål kan tyckas, inte minst nu på vintern. Men är man jourhavande biolog så är man. Vi ska till Ulriksdal utanför Stockholm där Karin Gyllenklev har bestämt träff med Didrik van Honacker.
Vad är det vi ska göra?
Ja, men jag tänkte att vi ska gå till skogen på andra sidan motorvägen och leta svamp.
Ja. Inte bara för att det är kul, för att du har utmanat dig själv.
Men det har jag gjort för att det är kul. jag kör en svampstreak i år, har jag tänkt. Så att, ungefär som en runstreak, att man ska springa en viss sträcka varje dag. Och så får man se hur många dagar man klarar i rad. Så ska jag försöka se en ny svampart varje dag och se hur många dagar jag klarar av det.
2022 körde jourhavande biologen Didrik van Honacker en bird streak. Varannan dag under hela året skulle han pricka in en fågelart. Och det klarade han. 2024 är det alltså svamp som gäller. Och nu har han höjt svårighetsgraden. En art varje dag. Och när vi ses i slutet av januari letar vi efter det som ska bli årets 25:e art.
Har det varit svårt?
Ja, det började med att det var en halv meter snö. Annars tänkte jag att på vintern brukar man alltid kunna hitta pinnar på marken. Man kan kolla på svamp där. Men nu har man ju fått kolla på svampar som växer en bit upp på träden. Det går ju det med, men ja, det är lite svårt att börja.
Nu tar du upp kikaren när vi letar svamp.
Ja, det är faktiskt underskattad kikare. Det är asbra med kikaren när man letar svamp. dels så här på vintern man letar svamp upp i träden. Men också för att kunna spana av lågor och sånt en bit bort. Så kan man gå fram till de som ser intressantast ut. Man behöver inte gå... Annars blir det lätt att man bara går fram till de som ser superintressanta ut. Men då kanske man missar någonting. Så att kikare till svamp, asbra.
Nu spanar Didrik upp i en tall.
Det här är ju lite lyxigt här runt Stockholm med att nära naturen så finns det ofta mycket gamla tallar. Så om du ser klumpen där uppe, kanske 5 meter upp på den här tallen här, ja, framför skolan, så sticker det ut en ticka där.
Ja, just det.
Och det är en tallticka. Och det är som en naturvårdsindikator på att det är gammal tallskog. Och i många delar av landet så är det rätt exklusiv art. Men precis här i förorten i Bagartorp och upp mot Ulriksdalsåsen, så den är en vanlig svamp alltså.
Ja.
Och den tänker jag inte, det är i alla fall inte planen, streaka idag. För där uppe är ju mitt köksfönster på andra sidan pendeltåget. Så den där ser jag med kikaren från fönstret. Så den spar vi tills någon dag när man är så här sjuk och inte kommer ut. Då tar jag den. Så att förhoppningsvis kommer vi hitta andra svampar som vi kan ta. Så vi kan spara den där liksom.
Ja. Det är strategi i att stryka. Är det? Vi går ner här i snön då. Tallticka.
Tallticka.
Mm. Hur vet du att det var just tallticka och ingen annan sorts ticka? Är det bara...
Ja, men på den är det ganska enkelt faktiskt. Det är en stor ticka som sticker ut så där och växer på tall. Och just när det gäller tickor så är de första nybörjartickorna är ganska schyssta så. Det finns ekticka på ek, det finns tallticka på tall, björkticka på björk, alticka på al, hasselticka på hassel och så vidare. Såklart finns det en massa andra tickor också, men det är ändå en ganska bra grej att börja med.
Mm. Hur mycket tid varje dag kan du lägga på det här, din svampstreak?
Nej, men alltså, jag har ju barn och jobb, så att man får ju försöka klämma in det på väg till jobbet eller på lunchen. Eller... Men dels är det ett kul sätt att få arsla i vagnen och öva och lära sig mer om svamp. Jag kan inte så mycket svamp från början, så att det här är jättekul att få öva. Men sen så är det också ett bra sätt att faktiskt komma ut en 20 minuter på lunchen. Som man kanske inte annars skulle bara, det är lite kassväder. Ja, men nu måste jag ha en svamp. Då kommer man ut och ser, när man har kommit ut så är det nästan alltid skönt att ha kommit ut.
Ja.
Vi går förbi en trädstam som ligger alldeles intill gångvägen. Änden av stammen är klädd i gula små volanger, raggskinn. Men tyvärr, den arten är redan använd i Didriks streak.
Här då? Vad är det här som är precis bredvid? Det ser tickigt ut.
Ja, den här var ju riktigt gamla och skruttiga. Men på baksidan här så ser man att det är zonticka.
Zon? Som i Z-O-N?
Ja, precis. Den har liksom zoner här. Du ser att den är brun längst in och sen som en vit zon längre ut. Och den är lite randig fast liksom i ringar kan man säga nästan.
Jaha, och då vet man att det är zonticka.
Ja, det är en zonticka. Ja. Den har jag faktiskt inte strikat än. Så nu kan man säga att nu levlar jag från talltickan till zonticka. Jag kan vaska talltickan.
Ja, den sparar du.
Den behöver jag inte ha idag, den kan jag ta en annan dag.
Ja.
Nu har jag zonticka istället då. Men vi kanske hittar något ännu bättre än vi går en bit.
Ja, precis, för den här är ändå nära dig nu, nära hem.
Och jag vet var den bor.
Du vet var den bor. Men om du hittar en svamp som du inte vet vad det är för art då, hur gör du då?
Då får man ta med sig hem och hoppas att man kan lista ut vad det är om man kollar i mikroskop. Och kollar i massa svampböcker och man kan fråga kompisar som är bra på svamp och man kan också fråga i Facebookgrupper och få hjälp med svamp.
Är det en liten streakrörelse nu skulle du säga? Eller är det mest du och dina polare?
Rörelse kanske inte, men det var faktiskt ett gäng som körde fågelstrik förra året. Några lever fortfarande faktiskt, så att de har klarat över ett år. Och sen är det några kompisar som kör andra specialstreaker. Liksom. Det är någon som kollar på kärlväxter och letar vinterståndare och små gröna blad. Och, ja, någon som kollar på lite av varje, tar tre arter om dagen, vad som helst. Och.
Ja, men nu har vi kommit fram till en skog här. Vad heter den här något?
Ja, det här är Ulriksdalsåsen. Så det är en gammal rulltinsås då som det växer gammal tallskog på. Det är naturreservat. Men det ligger ju precis bredvid E4. Ja. Jag bor ju mitt i smeten mellan E18, E4, Norra stambanan med ett tåg varannan minut. Så att, ja, det är ju inte tyst liksom. Men här kommer vi in och hitta döda ved och döda träd och så.
Ja.
Då har vi
stora chans. Björkar.
Ja. De är ännu roligare när de är döda. Där har vi en stor hassel.
Ja.
Och om det sitter döda grenar i den hasseln så skulle du kunna sitta svamp på den också. Så där kan det vara värt att gå fram och kolla.
Vad är det här då?
Ja. Ja, men... Och vad hade du för träslag?
Hassel.
Och vad har vi för ticka?
Hasselticka?
Ja!
Det är en hasselticka.
Ja, det är hasselticka.
Den har inte blivit så eller ser den ut så här alltid i formen? Eller?
Ja, den kan bli lite tjockare faktiskt. Mm. Den är ganska ljus. Lite ljus sämskfärg, brun. Men den brukar kunna bli lite kuddigare, tjockare också.
Ja.
Än vad den är där. Den växer ju på snedden här så då ser du lite, de blir lite mer långsmala liksom.
Den hittade jag. Har du bockat av den?
Nej, den har jag faktiskt sparat. Den har inte bockat av den.
Det går rätt bra ändå att leta svamp mitt i vintern. Vi hittar kuddticka, fnöskticka, klibbticka och så en riktigt slämmig historia.
Det här är ett krös. Och förut så sa man att det var ett brunkrös, men nu har de delat upp den i ett par arter tror jag. Så den här var för slafsig, den tänker jag inte stoppa i fickan. Men,
helt aldrig.
Men den där behöver man ta hem och kolla på då för att se exakt vilken det är då.
Krös? Det har jag aldrig hört.
Ja, men det är de här geléaktiga svamparna. Guldkrös finns ju också, en som är helt knallgul.
Jag känner. Oj, oj, oj. Ja, det var... Jag får torka av mig på snön, för det var slimigt alltså. Ja.
Nu är den ju liksom fryst, tinad, så den var väl snyggare innan.
Ja.
Innan den är inte i sin... Den har passerat senhet.
Ja. Jag kommer att springa i kapp Didrik. Han har... Vad ser du?
Här är en gammal tallåga. Och det är, när det mest är tjocka är alltid spännande att gå fram och kolla.
Oj! Är det ett skinn?
Nej, om du kollar noga på den där så tror jag man kommer kunna se. Så kan man lupa också.
Den är platt, den är brunbeige, liksom ligger tryckt mot stammen och så har den en vit, ganska tjock kant, kontur liksom runt sig. Är det...
Ja, precis. Jag skulle kanske inte säga brunbeige. Jag skulle ändå säga att det är liksom lite nästan lite rödaktigt, va?
Skulle det? Jag tycker att allt är brunbeige.
Röd-brun ton ändå i den. Det här är en blodticka.
Jaha.
Den är inte jätteovanlig, men i alla fall lite klurigare kanske att hitta här i förorten.
Ja, nu ligger du liksom, du har kravlat in under en gren, ligger på marken och luppar.
Ja, man skulle väl egentligen vilja ha en sån här bilmekaniker skateboard kunna rulla in under lågorna.
Blodticka. Och den blir så där platt.
Ja, den blir inte tjockare än sådär. Utan den blir bara som en ganska tunn beläggning. Men jag tycker den är väldigt snygg. Snygg färg.
Ja, den är snygg. Men jag är ju inte så bra på svamp. Men jag känner verkligen att jag måste ta med mig det här. Att tickor inte alltid är såna där. Som sitter högt upp på stammar och sticker ut som en halv cirkel.
Det är många tickor som bara växer utan hatt. På undersidan av en låga till exempel.
Ja, det blev blodticka som kvalade in som dagskryss i Didrik van Honakers svampstreak, där han ska se en ny svampart varje dag. Med lite tur, hela 2024.
Ja, vi får väl se hur det går nu innan, alltså det är första halvåret innan det kommer vanliga svampar. De flesta svampar är ju ändå uppe på sommaren och hösten. Så vi får väl se om jag klarar mig till dess. Det är lite tveksamt.
Didrik van Honacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Och lever då Didriks svampstrik fortfarande? Det gör den. Jag hade kontakt med honom igår och nu är han uppe i 40 svamparter en om dagen sedan nyåret. Och reporter, det var ju Karin Gyllenklev. Men vi håller oss kvar vid detta med att hitta lagom utmaningar för sig själv och kanske sin familj för att komma ut i naturen. Vi har en tråd ute om detta på Naturmåns sociala mediekonto. Gå gärna in och kika där om ni vill. Och en som har svarat, det är du, Marcus Mörlund.
Jajamensan, god morgon.
God morgon. Från Tingsryd i Småland.
Jajamensan.
Berätta om din utmaning, Marcus.
Nej, men jag tänkte väl att ofta så man vill gärna åka iväg och så här och man tittar gärna långt bort på resmål och grejer, men så började vi fundera hemma. Nej, men det finns ju 22 stycken naturreservat bara i våran kommun.
Mm-hmm.
Så då sa vi det, nej men i år nu så kör vi så, vi ska besöka varenda reservat minst en gång.
Mm-hmm.
Och jämfört med Didriks utmaning så är det ju kanske jättestort, men det blir lite mer så här vardags och det är något som de flesta skulle kunna göra och tänka på och liksom ja, men se det som finns nära.
Absolut, jag tycker det låter jättesympatiskt faktiskt. Jag blir faktiskt mer sugen på din strik än Didriks. Den tycker jag verkar lite jobbig. Den är för de avancerade.
Jag håller med dig.
men du Marcus, tar du med dig hela familjen då, tänker du på, när ni ska besöka alla de här naturreservaten?
Ja, det brukar vi göra. Och är det inte alla så är det i alla fall delvis av dem. Jag har ju ganska stor familj så det brukar bli en full bil i alla fall. Det brukar det bli.
Ja, men du har ju många barn. 9 barn närmare bestämt. Och jag har ju också barn, inte lika många. Men ibland kan det vara lite tjurigt att få med sig ungarna ut sådär på utflykt. Du har ju erfarenhet. Ditt bästa knep att få med sig barnen ut i naturen?
Bästa knepet är att börja tidigt. Och inte göra en sak utav det. Och sen faktiskt låta dem vara med och bestämma. Det kan man kanske tända en brasa exempelvis. Nej, men låt barnen tända brasan. Eller hämta ved. Eller ge dem en kikare. Eller en lupp. Eller vad som helst. Och engagera dem så att det blir liksom som ett äventyr.
Just
för man minns ju själv. När man var liten och skulle följa med på promenad. Man gick där 2 mil och bara gick. Det var inte jättekul.
Nej.
Och det här med exempel ligga i en vårbäck och bara bygga hinder kanske, eller barkbåt eller vad som helst. Det är ju jättekul även för vuxen, tycker jag.
Absolut.
Så det är väl det som är tipset. Sen kan tonåringarna vara lite mer svårflöttade, men får man stänga wifi så följer de gärna med.
Ja. Släppa kontrollen som vuxen och låta barnen bestämma.
Ja, men lite så. Lite så.
Bra tips. Tack för det, Marcus.
Yes, tack för ett fint program.
Ska ni besöka något naturreservat den här helgen?
Jag tänkte det. Om det är snöstorm, men det ser ut att bli ganska bra väder. Så det finns ett nere vid midjan här nere, så det ska vi besöka.
Ja, kul. Ja, men ha det fint. Så...
Ja, detsamma.
Så blir det säkert en härlig lördag. Hej då.
Ja, det hoppas jag. Detsamma. Hej, hej.
Hej. Marcus Mörlund alltså, som har som sin lilla utmaning att besöka alla kommunens naturreservat. Bra tips. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska tillbaka till morgonens fältreporter i skogarna kring Stöcksjö utanför Umeå för att gräva efter mossa under snön. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle kolla hur det gick i Vinterfåglar in på knuten, som är en så kallad medborgarforskning arrangerad av Svenska Birdlife, där alla som vill kan räkna fåglar vid sin fågelmatning och som pågick förra helgen. Och cirka 17 000 personer var det som var med och rapporterade om vad de såg vid sina fågelmatningar över hela landet. Niklas Aronsson är en av arrangörerna och här är 5 i topplistan.
Ja, på första plats så var det återigen för 19:e gången på raken, alltså samtliga tillfällen då, så var det talgoxe som var nummer 1. Men sen på andra plats där så har vi en ny art som inte har varit på den platsen på ganska många år, som heter gråsiska. På tredje plats så kom då blåmes, som ju är en sån där som brukar vara topp tre alltid. Och sen på fjärde plats så har vi domherre, som har kommit med åren och blivit mer talrik. Och nu är den mer talrik än den har varit tidigare i våra räkningar. Och på femte plats en som det går lite sämre för, pilfink, som har tappat ett par placeringar.
Vid min fågelmatning så är det absolut det här pilfinksgänget jag kallar dem. Det är de som dominerar, men så ser det alltså inte ut överallt.
Nej, alltså den är ju fortfarande väldigt vanlig såklart. Den är ändå på plats fem här, så att det är ju ändå en väldigt vanlig fågel vid fågelmatningen. Men den är klart vanligast i södra Sverige. Sen avtar den ganska mycket norrut. Och den har en liten minskande trend, har den.
Okej. Okay. Och sen då, talgox och blåmis, de är ju där uppe, men är det lika många som vanligt, eller hur är det?
Nej, alltså det här är lite intressant då. Jag tittade på de allra vanligaste fåglarna här, för att då räknade ut ett medeltal per matning och jämförde med tidigare år, och kunde då konstatera att nästan 8 arter utav kanske de 13-14 vanligaste har sina lägsta medeltal någonsin under de här 19 åren som vi har kört faktiskt. Och det gjorde mig lite förbryllad, och kanske att det här möjligtvis kan vara en effekt av den här jättekalla vintern. Jag tittade också och jämförde med Norrbotten och jämförde med Skåne för till exempel talgox och blåmes. Så där är det en ganska tydlig skillnad att det är i Norrland som det är varit färre talgoxar och blåmesar. Inte i Skåne till exempel, för där är det lika många som det brukar vara. Så att det skulle kunna stärka den teorin då, just att det har varit väl tufft för många utav de här fåglarna.
Men du, om vi tittar då lite längre ner på listan, är det något särskilt du vill lyfta fram där, någon förändring eller så?
Ja, det vi ser är ju att det går fortsatt dåligt för gulsparv och grönfink. Två arter som var betydligt vanligare i början på räkningarna 2006-2007. Grönfink som ju fortfarande lider svårt av sjukdomen gulknopp och dör i stora mängder. Medan gulsparven har det svårt av andra skäl. En art som är knuten till odlingslandskapet, och där är det många arter som har svårt. En art som däremot går åt andra hållet är stiglitz, som har trefaldigat sin antal sen vi började. Så den är snart på väg upp på de 10 i topp. Jag skulle tro att inom 5 år så kommer den vara 10 i topp. Den går verkligen som tåget.
Och stiglitz, det är en färgglad fågel. Hur ser den ut?
Just det. Ja, precis. Den är nästan rödaktig i ansiktet, och med gult och svart och vitt. På engelska heter den goldfinch. Väldigt häftigt utseende. En fågel som använts under århundraden som burfågel. Det finns väldigt många målningar till exempel av den och sådär, som det förekommer ofta i konsten och i andra sammanhang i vår kultur.
Och varför tror du att den fortsätter, varför den blir talrikare och talrikare?
Ja, där brukar man säga att det är klimatförändringar som gör att det blir varmare under vintern när det har varit det, och att den därmed så klarar de sig under vintern bättre och sen kan de då häcka under nästa år då. Så det är nog det är sannolikt en klimateffekt.
Ja, men och nästa år kör ni 20-årsjubileum. Vad händer då?
Just det. Ja, då får vi väl ha lite festliga uppdrag för oss. Ja, då hoppas vi att vi ska kunna ta oss över 20 000 kanske igen. Det har vi varit förut som har deltagit. Så det är väl ett mål att sikta på.
Mm. Niklas Aronsson, redaktör för tidningen Vår Fågelvärld, intervjuad av Helena Söderlund. Men nu ska vi tillbaka till Maria Wikland, Sien Skog i Stöcksjö, Stöck söder om Umeå. Och temat, det är ju mossor, Maria.
Det är ju det, men just nu så vi hittar ett litet harspår här. Här har någon hoppat fram. Det kanske är så att det skulle vara lite härligt att vara hare, för den har ju inte sjunkit lika djupt som jag gjorde precis. Så jag kan Oj, kommer tillbaka. Vi har flyttat oss lite ut från den här grantallskogen. Där har vi ju sett liksom tre av de absolut vanligaste mossorna. Kammossa, väggmossa och husmossa. Det är fjädermossor som är ganska stora. Och som finns nästan överallt. Alltså de är otroligt vanliga. Men hur... Och sen så har vi gått en liten bit bara. För precis bredvid den här lilla skogsungen så är det ett... ganska nytt hygge. Hur påverkas mossorna i skogen där av att det blir liksom så öppet precis bredvid?
Ja, vi ska komma ihåg, de här mossorna, de är ju anpassade för att finnas i den här fuktiga miljön där det är ett krontäcke av träd som skyddar dem från uttorkning. Så när man tar bort träden så mår de ju inte bra. Det gör de absolut inte. Så många av de här vanliga arterna, de klarar sig inte ute på hygget. Men då när skogen växer upp så har de en möjlighet att återkolonisera marken. Om skogen får stå tillräckligt länge då.
Just det, så även om de är väldigt vanliga och inte så kinkiga så påverkas de?
Ja, precis.
Och de som är i kanten då? De som fortfarande har lite träd runt sig?
Ja, där ser man faktiskt att det finns en kanteffekt av till exempel ett hygge då. Att om det är en exponerad kant då, som vetter mot söder här på norra halvklotet, så blir det en kanteffekt, så att även arterna då som finns i kanten och en bra bit in faktiskt, de påverkas så att de växer lite mindre bra.
Men kan det ha någon påverkan för den skog som står kvar, Marie-Charlotte? Vad tror du?
Det var ju svårt att svara på. Jag förstår inte riktigt frågan.
Nej, okej. Okay. Nej, men jag bara funderar på om kvalificeringen och så påverkas någonting och deras bidrag till skogen.
Ja, det är ingenting som vi har studerat, men alltså det måste finnas fukt.
Ja, just det.
Det är liksom det viktigaste för att kvalificeringen ska fortgå.
Ja.
Så att så länge som det finns tillräckligt med fukt så tror jag inte att det är något problem. Men risken är ju att det blir väldigt uttorkat.
Mm,
att det blir för varmt och så. Men,
ja. Men alltså även då de här vanliga påverkas. Sen finns det ju många arter som är väldigt ovanliga, som är mycket mer kinkiga med hur de vill ha runt omkring sig. Signalarter kan vi prata om. Och då alltså så här, många växer ju på andra träd till exempel och, som ni kan använda i naturvården.
Ja, precis. När vi då till exempel om man forskar på effekter av förändrad miljö, då kan man använda sig av de här arterna som är väldigt kinkiga och se då om de finns eller inte finns. Vi använder dem lite grann som indikatorer på miljön, just för att de är så kinkiga som du säger.
Men du, då har vi ett träd här och så tittar vi närmare. Det är en asp. Den är stor och den är liksom hög och den är grov. Och sen är det gröna fläckar på den. Ja, och då... Den här är kinkig.
Ja, alltså den är kinkig på så sätt att den kräver asp för att kunna finnas. Den är inte så kinkig i övrigt. Den här miljön är liksom ingen exklusiv miljö på det sättet. Men den är kinkig på det sättet att den växer bara på aspar.
Ja.
Och då kräver det förstås asp.
Ja.
Och då måste det ju vara så att det får inte vara för långt mellan asparna. För då har den ju svårt att klara sig. Den ska ju kunna sprida sig till en ny asp. Och den vill ju också att det ska vara... Den växer inte på de här allra yngsta asparna. Utan vill ju att den här barken ska vara lite uppsprucken. Och att den ska liksom då trivas. Och det här uppspruckna barken gör ju också att pratar ju om det här med att näringen ska ju tas upp av de här mossorna. Och det här växer ju väldigt utsatt på en trästam. Hur kan det vara fuktigt här? Ja, men det rinner vatten efter trästammen och så att det...
Men det är alltså så här... Den här grova aspbarken. Och sen så tittar man lite så här från sidan på den, då ser på de här gröna kuddarna så sticker det ut små nålar kan man nästan säga. Det är sporkapslarna från aspmossan.
Ja, precis. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är ett utmärkt sätt att känna igen den. För det är som små korta nålar. Kan man tro att de är 5, 6, 7, 8 millimeter, ja, någonting sånt? Ja, och så sen så står de rakt ut.
Ja.
Det är som att man har satt kartnålar på stammen.
Men kolla här, här är en annan. Om vi tar fram luppen så
precis.
Får vi se.
Tänkte du kolla här kanske?
Ja, men du, där ser ju sporkapslarna annorlunda. De är ju som stjärnformade.
Ja, precis. Och den här stjärnan som man ser då i toppen, det kallas...
Vackra.
Ja, de är fantastiskt vackra. Och de är ju... De är ju mer, det är peristom kallas det. Det är som tänder som sitter längst uppe, ja, i öppningen. Som öppnas när det är torrt och sprider ut sporerna. Och stängs när det är fuktigt och håller sporerna inne.
Ja, men alltså det kan vara värt att ha med en lupp när man är ute i skogen och ska titta på mossa. För när man börjar titta i mer detalj på de här gröna kuddarna och duttarna så döljer det sig liksom en otrolig skönhet, otroligt fascinerande.
Så är det verkligen. Det är, man får tillgång till ett helt annat synsätt med en lupp i handen, så är det verkligen.
Ja, men tack för idag Jörgen Sjögren och Marie-Charlotte Nilsson Hegetorn från Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har fått se något helt annat än jag får göra annars.
Och tack till dig Maria Wiklands bryosfären, bara det, mossornas egen lilla atmosfär. Det var väldigt spännande att lyssna på detta. Ja. Nu får du stövla tillbaka till din bil, Maria.
Tack.
Då ska vi se vad vi ska ta vägen i programmet. Jo, nu är det dags för en längtansfull kråkvinkel av konstnären och poeten Maria Westerberg.
Vitt, vitt. Kallt, kallt. Snö, snö. Och så mera snö. Och skott. Och fågelmatning och vedbärande och säkringar som ploppar som balsaminfrön ur proppskåpet. Jag ångrar alla de gånger jag gnällt om att vi inte har någon riktig vinter nu för tiden. För nu är den här med ett väldans besked. Och nu är det plogbilen som bestämmer vilken frihet jag har. Detta är en årstid av upprepningar. Jag pulsar lappsjukt fram och tillbaka på de få skottade gånger som vi orkat med detta år. Lindträdens fjolårsvisioner är synliga på kvisten. Där sitter nu sprängfyllda knoppar som om ett litet tag ska vecklas ut till gröna fanor och vifta längs vårens triumftåg. Men ännu är de lika hårt lindade som ryska små spädbarn och bidar sin tid. Lindens största knopp ser ut som jag känner mig. Redo att brista av längtan efter allt som inte har med vintern att göra. Det är ingen liten stilla tålmodig önskan. Mer ett våldsamt begär som stammar ur en långvarig brist på grönt. Varje år vid denna tid grips jag av denna särskilda åkomma och min gröna hunger kan inte stillas. All min längtan, all min vilja är grön nu. Så jag åker till staden och söker grönt bland husfasader, bilar, kläder och prylar. Som skulle det kunna lindra min lidelse eller fungera som surrogat. I matvaruhandeln dansar mina ögon runt bland sallader och örter och spenat och avokado och broccoli. Åh, så gröna de är på sina unika sätt. Och så paprikan som är så slät och blanklackat grön och alldeles ljuvlig. Men ingen av dem kan stilla min grönhunger. Jag fortsätter in på färgaffären, ber dem ta fram varenda grön nyanskarta de har, medan jag trånsjukt bläddrar runt bland grönbladiga djungelmotiv i tapetkatalogerna. Namn som herbarium och örtagård och myllra safter sig i munnen. Min hand stryker lystet över en mörkgrön mossmönstrad brokad och jag rycker till när expediten frågar om han kan hjälpa mig. Jag svarar sanningsenligt att jag gärna vill ha vår nu, så fort som möjligt, med extra limegrönt fågelkvitter och jag är redo att betala vad det kostar. Men tillägger att jag förstås är införstådd med att min önskan kan vara svår att tillfredsställa. Jag ger mig ut i minusgradernas alla vitvaror av snö som inte lockar alls för att så fort som möjligt ta mig in i närmaste blomsteraffär. Floristen meddelar att de stänger om 5 minuter och undrar om hon kan bistå med något. Kan man få recept på att få vimsa runt här och pilla på blomster och blad för att bota min gnagande grönsjuka som har visat sig vara särskilt allvarlig detta år, frågar jag med näsan djupt instucken i en tropisk palmplanta. Jag motas vänligt ut i den kalla vitheten igen och lämnas utan vård med mina akuta symptom. Väl hemma dukar jag fram min gröna servis på den gröna duken, på bordet som jag målade grönt häromdagen, på den gröna mattan, i min gröna tröja och tänker att jag kanske skulle sätta in en annons. Sökes sol och vår? Svar till desperat. Men det slutar väl med att jag blir kysst av någon främling och förlorar alla mina pengar. Nyutslagna björkar, skira ängsgräs och årets första gökrop är jättelångt borta. Ändå gör jag det fullständigt meningslösa och längtar just efter det. Jag är ledsen, Karin Boye, men det gör inte ett dugg ont när knoppar brister. Men det svider som tusan mellan revbenen innan de brister. Lindens knopp sitter där den satt förut, ännu styv av frost. Man får göra som den, linda om sig själv med sig själv och försöka inse att hur grönsjuk, rastlös och otålig jag än är, så är det solen som bestämmer när det är dags att brista ut och bli vår och livsduglig och underbar igen.
Maria Westerberg i veckans kråkvinkel. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. Arten är döpt efter ett gult grundämne och där har ni också kroppens kulör. Sexbeningen har familjeband till arter som lever i öknen såväl som arter man kan hitta i mjölpåsen. En välkänd jurymedlem i tv-programmet Idol är också en ledtråd. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Arten är döpt efter ett gult grundämne och där har ni också kroppens kulör. Sexbeningen har familjeband till arter som lever i öknen såväl som arter som man kan hitta i mjölpåsen. En välkänd jurymedlem i tv-programmet Idol är också en ledtråd. Rätt svar på förra veckans fråga var järv och de som vann priser är Ingvar Öberg i Hallstahammar, Helena Eriksson i Gävle och Isak Wahlström i Marsfjäll som hade räknat ut vad som var det rätta svaret. Grattis alla tre! Naturmorgon idag har handlat mycket om skogens hjältar mossorna, men även om att hitta sin motivation att komma ut i naturen.
Nej, men alltså, jag har ju barn och jobb så att man får ju försöka klämma in det på väg till jobbet eller på lunchen. Eller... Men sen så är det också ett bra sätt att faktiskt komma ut en 20 minuter på lunchen. Som man kanske inte annars skulle bara, nej det är lite kassväder. Ja, men nu måste jag ha en svamp. Då kommer man ut och ser, när man väl kommit ut så är det ju nästan alltid skönt att ha kommit ut.
Didrik van Hoornacke som alltså ger sig själv i uppdrag att hitta en ny svampart varje dag. Missar du det eller något annat så kan du gå in på Naturmorgons hemsida eller i SR Play och lyssna igen. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Södlund som är producent. Martin Tomlin har varit tekniker. Maria Wiklands var fältreporter. Jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig vecka så hörs vi igen om en vecka.